Vi ska läsa liknelsen om den förlorade sonen. Lukas evangelium 15 kapitlet, 11 versen. Lukas 15, 11, vers 11. Han sade, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare, skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fältet. När han var på väg hem närmar sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sade till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Amen vill jag säga.
Vad roligt att se att det är så många här. När jag går ut från bönerummet så är klockan 5 i. Och jag undrar, var alla tagit vägen någonstans? Och sen när jag ser här så är det ju nästan fullt. Tänka sig, vad roligt! Hörrni, vi är i den andra av 6 gudstjänster under våren som kommer att handla om den här liknelsen som vi har hört läsas. Det handlar om, det är en liknelse som Jesus sätter en rubrik på. Han säger, en man hade två söner. En man hade två söner och förra veckan tittade vi lite översiktligt på egentligen den första liknelsen i det här kapitlet, Lukas evangeliets 15 kapitel. Den handlar om en herde som letar på får, ett får som har sprungit bort. Och vi såg hur, hur det runt Jesus formas en gemenskap av de exkluderade, av de diskvalificerade. Människor som inte har lyckats ta särskilt många religiösa poäng. Och vi såg att evangeliet inte alls fungerar som andra religioner, alltså som handlar om hur människan försöker att söka och nå upp till Gud. Utan tvärtom, evangeliet är någonting annat. Det handlar om hur Gud är som en herde som föds in i världen och letar på människor som har sprungit bort, som får. Och idag ska vi titta på i stort sett en enda vers, vers 12. Det är liknelsens andra vers. Först kommer rubriken, en man hade två söner, det är vers 11. Och sen kommer då vers 12. Där tar den yngre sonen initiativet och han kräver ut arvet. Och i samma vers så ser vi också faderns gensvar på det här. Så i den här versen ser vi en allvarlig attack på gemenskapen i familjen. Jag ska förklara vad jag menar. På grund av vad man skulle kunna kalla för avguderi. Jag ska förklara det också. Och så ser vi enda sättet att bemöta detta i faderns gensvar. Och de här sakerna ska vi då titta på i turordning. Så vi börjar med det första. Vi ser två faktiskt i den här liknelsen. Två angrepp på gemenskapen. Den här, jag vet inte om du har tänkt på det, men den här liknelsen är ju en väldigt tragisk bild alltså på hur gemenskapen i en familj repas upp och faller samman. Två gånger, två stora angrepp på gemenskapen. Det första angreppet kommer förstås genom den yngre brodern här i vers 12. Han kommer till fadern och han säger: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Och vi måste förstå allvaret här alltså. I den här kulturen så fick den äldste sonen, han fick dubbel arvslott. Och i den här familjen så fanns det två söner, vilket innebär att när den yngre sonen nu kommer och ber om sitt arv så ber han om en tredjedel av faderns egendom. Han skulle förstås få den i arv, det skulle komma till honom när fadern har dött, men nu orkar han inte längre vänta på det. Nu vill han ha ut arvet i förväg. Och det innebär många överraskningar alltså. Dels är det överraskande att Jesus låter den yngste sonen som är längst ner på hierarkin, att han får ta initiativet i den här berättelsen. Att han kliver fram till fadern och säger, nu ska det bli så här. Det är överraskande. Men den verkliga chocken kommer förstås i själva talet då. Det finns en person som heter Kenneth E. Bailey. Han har skrivit en hel kommentar om bara det här kapitlet. Snacka om att det är himmelriket när man förbereder en predikan ur Lukas 15. En hel kommentar, och han tar tag i massa kulturella och historiska frågor som berörs i det här kapitlet. Och han lägger naturligtvis märke till hur häpnadsväckande det här kravet är. Han säger så här: att be om arvet medan fadern fortfarande levde är i Mellanösterns kultur att önska hans död. En traditionell Mellanöstern fader, det är alltså min översättning här, kan bara gensvara på ett sätt. Han förväntas vägra och driva ut pojken ur huset med verbala, om inte fysiska, slag. Så genom den yngre sonens krav så kommer alltså ett angrepp, allvarligt angrepp på familjen. Det är ett angrepp på familjens ekonomiska status. Nu måste ju fadern sälja då en tredjedel av egendomen. Men det är mycket mer än så. Det är ett angrepp på familjens anseende, på familjens heder. Det är djup förnedring. Alla i stan kommer att veta om det här. Alla kommer att prata om det. Familjens namn och rykte har dragits i smutsen. Till en sådan grad att vissa kommentarer, särskilt kommentarer har svårt att svälja att Jesus själv inte ens problematiserar det här. Han säger bara, så här var det och så blev det. Han säger ingenting om, han lägger ingen värdering i det, och det tycker de är jättekonstigt. Det finns någon som heter Al-Tahib som stryker under att sonen på intet sätt har någon laglig rätt att göra på det här sättet. Han säger så här: detta är ett olagligt krav, utropstecken. Sonen har ingen rätt att göra någonting sådant. Det finns inget som antyder att den judiska lagen ens gör en sådan gåva möjlig, säger han. Och en annan som heter Al-Salibi, han beskriver den här öppningsrepliken som avskyvärd och barnslig. Och den här kommentatorn som jag nämnde tidigare, Kenneth Bailey, han påstår att han under 35 års forskning i semitiska språk och texter aldrig har stött på någonting liknande. Det finns inga parallella händelser nedskrivna, menar han. Så i den här öppningsrepliken så har vi alltså en chock av det grövsta slaget, ojämförligt. Den yngre sonen avvisar och underkänner fadern på ett sätt som vi knappt kan tänka oss, tror jag. Han vill bort därifrån. Han vill inte ha fadern kvar som far längre. Han vill inte ha kvar sin familj, han vill bara bort. Så vi har ett angrepp här alltså på familjen som enhet, familjen som gemenskap. Men det är inte enda angreppet i liknelsen. För det här ordnar ju upp sig. Vi har ju hört det läsas. Mitt i berättelsen så kommer ju sonen till sina sinnen på något sätt. Och han återvänder hem mot alla odds. Och fadern tar emot honom mot alla odds i överflödande kärlek. Och det ser ut som att familjen nu kommer att återförenas och upprättas igen. Men precis den stunden då triumfen är som störst, så är det dags för den äldre brodern att attackera gemenskapen. Fadern ställer alltså till med fest. Alla är där. Alla utom den äldre brodern. Han vägrar delta i festligheterna. Han vägrar överhuvudtaget gå in i huset. Han tänker inte vara en del av det här. Och när den äldre brodern då vägrar delta, så markerar han att han nu minsann vägrar vara en del av familjen. Nu är det hans tur att underkänna fadern, att avvisa fadern. Om den yngre sonen ska accepteras, säger han, så tänker minsann inte jag vara en del av det här. Aldrig. Så nu vänder berättelsen igen neråt, och familjen hamnar i en lika djup kris som den gjorde i början. Och jag tänker mig, alltså alla som förstod den här liknelsen, förstod kulturen, alla åhörare måste ha häpnat när de hörde det här. Vilken smärtsam berättelse. Och åhörarna, de måste ha ställt sig frågan, vad är det med de här killarna? Vilka idioter, är de dumma i huvudet? Alltså, det är otroligt provocerande. Båda barnen attackerar gemenskapen. Båda avslöjar att de inte bryr sig om gemenskapen. Att de inte bryr sig om familjen egentligen. De vill bara ha pengarna, båda två. De vill bara ha vad arvet innebär. Och man kan undra då, vad är orsaken till den här attacken? Varför håller de på det här sättet? Och svaret är avguderi. Avguderi. Det kanske låter dramatiskt. Det kanske också låter konstigt eftersom Jesus inte verkar prata om avguderi. Det finns ju inga religiösa riter eller någonting sånt här i den här berättelsen. Men trots det så är det verksamt genom hela liknelsen. Om vi tittar på den yngre sonen till exempel, så ser vi att han har ju naturligtvis tillhört familjen hela sitt liv. Han har vuxit upp där Nu är han en hyfsat vuxen person. Under många år så har de ätit tillsammans och de har varit som vilken familj som helst. Men nu säger han att han är trött på att vänta på att fadern ska dö. Han vill ha pengarna direkt. Och han avslöjar att han hela tiden, eller åtminstone under en lång tid, har varit mer intresserad av just faderns grejer än av fadern själv. Han vill hellre ha prylarna än gemenskapen med fadern själv. Han vill ha bekvämligheten, han vill ha prestigen av vad det innebär att vara en rik man. Och här har vi en sorts definition, en sorts beskrivning, kärnfull beskrivning av vad det innebär med avguderi. Att hellre vilja ha rikedomen än gemenskapen med fadern själv. Och samma princip är verksam inom oss här inne. Samma princip. Du kan gå i kyrkan, hör och häpna. Du kan läsa Bibeln och du kan försöka be och göra allt vad Gud vill. Och samtidigt vara mer intresserad av faderns grejer än av fadern själv. Faderns grejer, alltså du vill ha välsignelse. Du vill ha hälsa. Du vill att det ska gå bra i livet. Du vill att dina barn ska leva på det sätt som du anser vara bäst. Du ber hela tiden om olika saker. Och det är rätt och fint. Jesus säger att vi ska be om saker. Problemet uppstår när det stannar vid att be om saker. När det stannar vid det. Alltså när du är mer intresserad av sakerna än du är av gemenskapen med fadern själv. Och samma princip är verksam också i den äldre brodern. När han förstod att den yngre sonen var tillbaka. Nu är han hemma igen. Fadern har tagit emot honom. Så behöver man inte vara hjärnkirurg för att förstå att det här är en av de största dagarna i faderns liv. Fadern slaktar den gödda kalven. Alltså det innebär en fest på kanske för 75 eller 100 människor. Maten är den allra bästa i en kultur där man äter kött i mycket, mycket mindre omfattning än vad vi gör idag. Den gödda kalven är en delikatess av yttersta klass. Det är en fest där en stor del av byn är välkommen, kanske allihopa. Och det är en fest som man skulle tala om under lång tid framöver. Det är en av de största festerna som fadern någonsin har ordnat. Han hade fått tillbaka en son som var död för honom. En son som ville sticka bort. Han har fått tillbaka honom. Och jag tror, jag är inte förälder själv, men jag tror att det är lätt för en förälder att föreställa sig glädjen att få tillbaka ett barn som har lämnat en. Det är en av de största dagarna i faderns liv. Alla såg det. Alla förstod det. Alla gjorde det. Men det spelade ingen roll för den äldre brodern. Allt han brydde sig om var att fadern nu använde arvet på ett sätt som han inte gillade. Det var ju bara hans arv som var kvar nu. Och det visar att hans hjärta har, precis som den yngre brodern, varit lika inriktat på faderns saker än på fadern själv. Han är arg. Han förnedrar sin far. Det är en av de största dagarna i faderns liv. Han gör att fadern måste lämna festen för att gå ut och försöka prata honom till rätta. Det är fullt av kulturella undertoner här. Så gör man bara inte. Man gör inte så. Men han brydde sig inte om det. Det enda han brydde sig om är faderns saker. Så samma princip är verksam i båda bröderna. Men det tar sig helt olika uttryck. I den yngre sonens fall, alltså den yngre sonens avguderi, visar sig i självcentrering. Han säger att han är bättre än att han är viktigare än alla andra. Han ska göra som han själv vill. Han behöver inte bry sig om någon annan. Tack och hej, nu sticker jag. Men den äldre sonens avguderi tar sig uttryck i självrättfärdighet och ilska. Han har ju gjort allt rätt. Och nu är fadern minsann skyldig att betala tillbaka. Han har varit lydig och arbetat varje dag. Han har gått på varje samling i kyrkan. Och nu är det minsann dags för Gud att välsigna tillbaka. Jag signade upp mig för välsignelser. Var är de? Samma princip i båda bröderna. Men olika uttryck, olika former av avguderi. Och när man talar om avguderi på det här sättet så finns det ingen bättre än Augustinus. Jag är alldeles full av Augustinus i min skalle. Jag har läst hans bekännelser här nu de sista dagarna. Vilket min omgivning tror jag har upplevt. Bakgrunden är att Augustinus brottades med två saker. Han hade två djupa problem i sitt liv. Två laster. Mat och sex. Och jag tänkte när jag läste den här boken. Hur i hela världen ska en nutida göteborgare kunna relatera till det här? Men, ha tålamod. Augustinus är ju en hjälte. Så kanske kan du också förstå någonting av det här med mat och sex. Som han uttrycker det. Så kunde han inte få nog av skönhet. Han kunde inte få nog av skönhet. Vackra kroppar som han älskade. Underbara dofter och smaker som han älskar. Och han förstår att eftersom han drevs så av sin kärlek till skönhet. Det är någonting gott alltså. Kärlek till skönhet. Så hände det tre saker med honom. För det första var han alltid tom och otillfredsställd. För andra gjorde han hela tiden saker som han såg var destruktivt. Men han kunde inte sluta. Och för det tredje så lyckades han inte behålla några relationer. Allting bara föll liksom, rann som sand genom fingrarna. Och han funderade på, vad är det som är fel på mig egentligen? Varför blir det så här hela tiden? Och svaret som han kommer fram till är att alla hans problem kommer ur vad han själv kallar för otyglade begär efter det goda. Otyglade begär efter det goda. Jag har tänkt att jag ska läsa några avsnitt ur bekännelserna här. Det är ju skrivet på ett språk som vi inte är vana vid kanske. Men häng med. Så här säger han. Sköna ting, guld och silver och allt möjligt sådant lockar ju till sig våra blickar. När vi rör vid någonting är en känsla av välbehag i beröringen av stor betydelse. Och vart och ett av de andra sinnena har också sitt särskilda lustfyllda förhållande till tingen. Men vi syndar när vi lockas av allt detta och annat sånt. Och i otyglat begär efter det som visserligen är gott, men simplast av det som är gott. Överger det som är bättre och högre, dig, min Herre och Gud, och din lag och din sanning. Även dessa tarvliga ting skänker ju glädje, men inte så som min Gud som har skapat allt. Lite senare säger han, när man efterforskar varför ett brott har blivit begånget, brukar man inte finna något annat skäl trovärdigt än å ena sidan begäret att skaffa sig något av de goda ting som vi har kallat för de simplaste. Eller å andra sidan fruktan att förlora dem. De är visserligen sköna och förträffliga, men ändå i jämförelse med det högre goda, det som skänker salighet, är de fula och föraktliga. Alltså varför begår någon ett brott? Är du med? Häng med, jag ska försöka förklara. Varför begår någon ett brott? För att han älskar någonting, men gör det för mycket, säger Augustinus. Alltså materiella saker, pengar och prylar, är någonting gott. Men inte lika gott som människor. Och människor är någonting gott, men inte lika gott som Gud. Alltså en grillad kyckling är ju någonting gott. Men en grillad kyckling är inte på samma nivå som relationen till en vän. Eller hur? Ja. Och om du då tar någonting av det simplaste, om du tar kycklingen och sätter den på en annan plats, om du sätter den, tänk dig att den ska komma på tredje plats, men istället så sätter du den på andra plats eller på första plats. Eller om du tar sex och sätter den, den ska ju sitta på tredje plats också kanske, men du sätter den på andra plats eller första plats, då har du vad Augustinus kallar för ett otyglat begär. Det kommer liksom i fel ordning. Otyglade begär leder till sönderfall och smärta. Han säger så här: högmodet härmar det upphöjda, men du alena är Gud och upphöjd över allting. Så avfaller själen när hon vänder sig bort från dig och utanför dig söker det som hon inte finner rent och klart, om hon inte återvänder till dig. Det, vänner, det är en mening man kan leva med länge. Ja, jag tar den inte igen. Du får en kopia av den sen, om du vill. Alltså, det är inte synd. Det är inte synd att längta efter kärlek eller ära eller vila. Inget av det är synd. Det är inte ens synd att sträva efter makt, säger Augustinus. Men det blir synd när vi söker den djupaste kärleken, den djupaste vilan, äran, i de simplaste tingen. När kärleken, alltså när den grillade kycklingen blir liksom objektet för min djupaste kärlek. Eller när jag sätter mitt högsta hopp om kärlek och bekräftelse i en annan person, så blir det fel. Det är ett otyglat begär, och det kommer att krossa både dig och personen, därför att den här personen orkar inte att bära vikten, orkar inte att bära bördan av att vara liksom föremålet för ditt yttersta hopp. Vi är inte byggda för det. Vi klarar inte av det. Okej. Vi har talat nu alltså om de två sönernas attack på familjens gemenskap. Och vi har talat om den här avguderiprincipen. Sönerna är mer intresserade av faderns grejer än av fadern själv. Och det leder till själsligt och socialt sönderfall. Och frågan som återstår nu är nu hur fadern bemöter den här attacken. Det är roligt att se att ni är med fortfarande. Jag tänkte att det här är den mest abstrakta predikan jag någonsin har haft. Men den är inte abstrakt. Den är verkligen inte det. Alltså här, allt praktiskt hänger ihop med det här. Kommer du ihåg vad vi sa nu? Alltså, fadern borde ha gjort någonting. Han borde ha drivit ut pojken ur huset med fysiska och verbala slag. Och det är också, tror jag, vad de flesta av oss skulle ha gjort, även om vi inte är uppvuxna i den här kulturen. Men om fadern hade gjort det, så skulle de aldrig ha försonats. Det skulle aldrig ha hänt. Men han gör inte det. Vad gör han istället? Det är väldigt märkligt uttryckt i texten. Det står, sonen kommer ju här och ger sin öppningsreplik, vers 12. Ge mig den del av egendomen som tillkommer mig. Han ber alltså om egendomen, ordagrant uttryckt. Egendomen. Och i de svenska översättningarna så står det att fadern då skiftade egendomen eller delade förmögenheten mellan dem, mellan bröderna. Men det är inte vad som står i grekiska grundtexten. Alltså, fadern delade inte sin egendom mellan dem. Han använder inte samma ord som sonen använder när han ber om det. Utan han delar sitt liv, sitt bios, mellan bröderna. Och det är intressant. Alltså, det här, fadern kunde ju inte bara köpa ut honom hur som helst. Han hade inte madrassen full med pengar som han kunde ge. Utan han var tvungen att sälja marken, sälja en tredjedel av egendomen. Sälja den mark som har gått i arv i generationer. Och det här är inte oproblematiskt. Jag själv är uppvuxen i en lantbrukarfamilj och har sett min egen fars relation till sin mark. Det är ett djupt band. Tro mig, det är ett djupt band däremellan. I musikalen Oklahoma så finns det en replik där de säger: "Oh, we know we belong to the land, and the land we belong to is grand." Alltså, det är inte marken som tillhör oss. Det är vi som tillhör marken. Och det här är någonting som en lantbrukare känner igen sig, tror jag. Familjens mark är dess identitet. Att sälja marken är djupt uppslitande. Så det är träffsäkert när texten säger att fadern delar sitt liv mellan dem. Selma Lagerlöf har skrivit en bok som heter Jerusalem. Folk säger till mig att jag ska vara mer personlig när jag predikar. Det är inte så lätt för mig. Men här kommer den personliga biten. Jag gillar bra böcker. Selma Lagerlöf har skrivit en bok som heter Jerusalem, som delvis bemöter den här problematiken. Genom Dalarna, genom en liten socken i Dalarna, så sveper en väckelsevåg. Och den här väckelsevågen delar upp socknen mitt itu. Den delar familjer mitt itu. Och vissa av bönderna känner sig kallade, starkt kallade, att sälja sin mark för att sen åka till det förlovade landet, till Jerusalem, och där leva i Kristi efterföljd och vänta på hans återkomst. Här har vi en jätteintressant intrig. Läs boken. Det är inte för intet som det är en klassiker. Men i det kapitlet som heter Avresan, alltså boken består av två delar, och det sista kapitlet i den första delen, det heter Avresan, och här utspelas en scen där två bröder står vid sina föräldrars gravsten. Det är liksom försoningens plats de står vid. Den äldre brodern, Björn Olofsson, han har sålt släktens gård för att resa till Jerusalem. Och den yngre brodern, Per, han har valt att stanna kvar hemma. Och Per, han säger till sin bror: "Du sålde gården, du Björn." "Ja," svarade Björn. "Jag har gett allt mitt till Gud." "Ja, men detta var inte ditt," inföll brodern stilla. "Var det inte mitt?" "Nej, det var ättens." Björn svarade inte utan väntade tyst. Han visste att då brodern tagit plats på den stenen var det för att tala fredsord. Han var inte rädd för vad Per skulle komma att säga. "Jag har köpt igen gården," sa det nu brodern. Björn ryckte till. "Kunde du inte tåla att den gick ur släkten?" "Jag är inte rik nog att göra sådant bara för den skull," svarade brodern. Björn såg frågande på honom. "Jag gjorde det därför att du skulle ha någonting att komma tillbaka till. Och för att dina barn skulle ha någonting att komma tillbaka till." Det är mästerlig litteratur. När den yngre sonen har krävt sin del av familjens liv, så har fadern två alternativ. Antingen driver han bort sonen ur sitt liv, eller också river han upp sitt liv och ger det till honom. Och enda sättet för honom att hålla en dörr öppen till försoning är att göra det sista. Förmodligen skulle du och jag ha gjort det första, drivit bort sonen ur livet, kasta tillbaka sveket och smärtan på sonen. Hur vågar han komma med det här? "Önska min död, jag ska min sann." Men den här fadern, han tog lidandet på sig själv. Han led för sonens synd. Han led för att hålla en möjlighet till försoning öppen. kroppen. Han bar smärtan av sonens synd så att de senare skulle kunna försonas. Och när man nu närmar sig slutet på Augustinus bekännelser så berättar han hur hans själ läktes. Han säger att allt handlar om skönhet. Det går inte, säger han, att med ren viljekraft tvinga sig själv att sätta Gud först. Det går inte, även om jag skulle vilja. Men vi är skapta för skönhet. Vi är skapta för skönhet, säger han. Sköna ting utövar en sorts automatisk attraktion på oss. När vi ser någonting vackert så vill vi ha med det att göra. Det manar till handling, det vackra. Så istället för att med ren viljekraft sätta Gud högst av allt så handlar det, säger Augustinus, om att se Guds skönhet. Se hans skönhet. Inte bara tro på honom på något sorts, i något sorts generell bemärkelse, utan se honom, verkligen se honom. Han säger så här: hur högt älskade du oss inte, du gode fader, du som inte skonade din enda son, utan för vår skull utlämnade honom till de gudlösa. Alltså han ser honom här. Hur högt älskade du oss inte, för vår skull vakade han inte över sin jämlikhet med Gud, utan var lydig ända till döden, döden på ett kors. Han hade rätt att ge sitt liv, rätt att ta det tillbaka. Inför dig var han för vår skull både segrare och slaktoffer. För vår skull var han inför dig både offerpräst och offer. Offerpräst just för att han var ett offer. Genom att din son för vår skull bar träldomsoket löste han oss ur träldomen och gjorde oss till dina söner. Med rätta har jag i honom ett fast hopp att du ska hela alla mina brister genom honom som sitter på din högra sida och vädjar för oss. Om inte skulle jag förtvivla. Det finns inget vackrare än att en förhärligad varelse, den perfekta, alltså Gud själv, stiger in i den här världen och offrar allt för otacksamma människor som dig och mig. Att Gud själv i sin oändliga härlighet river upp sitt liv för vår skull. Det finns inget vackrare. Om du bara får en glimt av den här skönheten. Det låter högt och otillgängligt, men det är inte det. Om du får en glimt av det så kommer det att utöva en automatisk attraktion på dig. Du kommer att vilja ha det här med det här att göra. Du kommer att söka dig närmare och närmare honom hela tiden. Och plötsligt så kommer du att upptäcka att du är fri. Du är fri att älska människor som finns i din närhet. Du är fri från att söka hans grejer hellre än honom själv. Eventuella välsignelser här i världen blir mindre viktiga därför att du nu ser hans skönhet. Så, har du sett hans skönhet? Har du sett, inte bara hört, har du sett hur han ger sig själv för dig? Hur Jesus Kristus föds in i världen för din skull. I ringhet bär han korset, dör på korset och uppstår för din skull. Har du sett det? Jag vill uppmana dig att för en stund upphöra att be Gud om saker. Lägg det åt sidan. Du får göra det. Du får be om saker, men lägg det just nu åt sidan och sök honom för den han är. Bara för att han är vacker. Jonathan Edwards, han säger i sin bok Religious Affections, han säger att det är skillnaden på kristna och religiösa. Alltså religiösa söker Gud för att han är nyttig, för att han är bra att ha. Men kristna söker Gud för att han är vacker. Se hans skönhet. Förundras över hans skönhet. Stanna kvar där. Och njut av den. Och det här, vänner, är någonting som vi allra bäst gör tillsammans. Det finns förebedjare som har förberett sig och bet tillsammans med dig. De ber gärna med dig för vissa saker också som du kommer hit med, som du tänker på. Men jag vill verkligen uppmana dig att ta chansen, sök upp dem och tillsammans med förebedjarna titta en stund på Jesu Kristi skönhet. Det är så praktiskt. Det kommer att förändra hela livet. Allt praktiskt påverkas av det här. Låt oss be tillsammans. Herre, vi förstår att det här kan bara göras i din kraft. Det är ingenting vi kan producera i oss själva, Herre. Så kom nu. Kom nu, du helige, du himmelske, och uppenbara dig för oss. Kom och gör ditt verk i våra hjärtan och kom och låt oss få se en glimt av din härlighet. Jag ber om din välsignelse och din kraft över alla som sitter här inne. Jag ber om din välsignelse och din kraft över fortsättningen på den här gudstjänsten. Kom nu, Herre, och var oss nära. Amen.